Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. När den högerextreme politikern Rasmus Paludan under förra påsken besökte Linköping och Örebro för att bränna koraner blev det våldsamma upplopp. Koranbränningarna orsakade oroligheter även i Norrköping, Landskrona, Malmö och Rinkeby. Men inte när han kom till Råslätt i Jönköping. Varför inte det? Varför blev det inga kravaller i Råslätt? Åsa Karlsson, chef för teknik och förvaltning på bostadsbolaget Vätterhem, och Annika Wikström, förvaltningschef på Råslätt, berättar om dagen när Paludan kom till bostadsområdet. Hör också om Vätterhems trygghetsarbete och om hur bilden av Råslätt, ett miljonprogramsområde som finns med på polisens lista över utsatta områden, har förändrats genom åren. Intervjuare Helene Ahlberg.
Hej och välkomna till Radio Allmännyttan, säger jag, även om det är jag som har kommit till Jönköping. Den här gången är det lite mobilredaktion. Vem är du, om jag börjar där?
Jag heter Åsa Karlsson och är chef för förvaltning och teknik på Vätterhem i Jönköping.
Och har jobbat här länge?
Ja, men jag har jobbat här sedan 2006 på ett av våra förvaltningsområden i ett antal år först, men sen ungefär 2 år tillbaka så har jag den här rollen nu i företaget.
Och sen har vi en gäst till, nämligen
Annika Wikström heter jag och jag är förvaltningschef på Råslätt. Och där har jag jobbat sedan 2002 i ungefär samma roll här nu då.
Hur skulle du beskriva Råslätt, det bostadsområdet?
Jag skulle vilja beskriva det som ett fantastiskt område. Otroligt kreativt, god gemenskap, händer mycket positiva saker. Ja, men det är utvecklande, annars skulle man inte ha stannat där i 22 år.
Men det är ett miljonprogramsområde, det är med på polisens lista över utsatta områden.
Ja, det är det. Vi har ju jättesvårt att förstå hur den kan ligga kvar där på den listan. För tittar man statistiskt alltså på Jönköping är stort så här, så händer det inte mer saker på Råslätt eller någon annanstans. Så vi har ju lite känslan av att det är, men man måste ha ett område för att få resurser. Sen absolut, vi har vissa utmaningar. Vi har låg inkomst på hyresgäster. Utbildningskraven i grundskolorna har visat sina resultat, nog för att de har bra resultat där också. Men alltså, det är ju den socioekonomiska biten jag känner att de grundar sitt på. Men visst, det händer lite saker på Råslätt också, absolut.
Men är det ett oroligt område? Har det varit skjutningar, sprängningar, kriminell aktivitet?
Vi hade en skjutning för, ja, nu är det väl 3 år sedan, med ett dödsfall. Det är väl det som är närmast i tiden här nu då. Innan dess så var det lite oroligt med ungdomar som nappade på när det var i Husby där det året, 2015 var det väl. Visst, vi har narkotikaförsäljning, det har vi på området. Men det är ju inte så att vi gemene man ser det. Vi får inte in så mycket indikationer till bostadsbolaget, utan det är väl polisen som ser det helt enkelt. Men tittar man också i våran hyresgästundersökning som vi gör nu då varannat år, så är ju de boende oerhört trygga på området.
Det talas ju mycket om tystnadskultur i den typen av områden, att man inte vill prata med polisen om det händer något. Hur uppfattar du den delen?
Det kan jag inte riktigt säga någonting om, för vi har ju inte de här familjerna, man säger, som det är i Göteborg, att det är de som styr staden. Vi har inte riktigt den problematiken hos oss idag och har inte haft det fram till idag heller. Men kommer man kanske från Iran eller Irak eller ja, öststatsländer där det är väldigt korrupt bland polisen, då går man inte till polisen. Så vi har ju väldigt mycket invandrare också på Råslätt. Och då har man det i sin kultur att man kanske inte går till polisen för att berätta saker och ting. Våra hyresgäster är ju ganska goda, så de kommer berätta saker till oss emellanåt. De tror ju att vi är polisen i det hela. Men jag tycker inte att det är så stor tystnadskultur. Men det är nog polisen bäst att svara på.
Råslätt har ju också fått medial uppmärksamhet för att det inte blev påskkravaller där förra året när politikern Rasmus Paludan kom för att bränna koraner, demonstrerade på torget i Råslätt. Vilket han också gjorde i andra städer, Norrköping, flera städer. Och där blev det upplopp, men inte i Råslätt.
Yes.
Och då har det bland annat lyfts fram att det var Vätterhems, bland annat trygghetsarbete, som kanske var ett skäl till detta. Om du skulle beskriva, var du där? Vad hände den dagen? Och hur hade ni förberett för detta? För man visste ju om i förväg att det skulle bli en demonstration.
Man kan säga så här att innan så hade vi ju haft en jättebra genrep. För då hade ju han hotat att komma. Men då fick han ju corona. Och så då hade vi ett genrep i det där hur vi skulle hantera hela situationen här nu då. Och jag kan inte säga att det bara vetter hemskt del i det hela, utan det är civilsamhället på Råslätt. Det är ett fantastiskt civilsamhälle på Råslätt. Där både kyrkor, olika verksamheter, olika föreningar, alla bara sluter upp när såna här saker händer och liksom pratar till sina medlemmar och de ungdomar som man vet går igång på såna här saker och försöker hålla ner det här. Jag vill berömma polisen också i deras arbete som de gjorde, och räddningstjänst framförallt, för de var ju ändå de här sammanhållande som kallade in oss på möten för att liksom berätta att oj, nu kommer han hit. Hur ska vi lösa det här till bästa tillsammans här nu då? Det var första. Men andra gången när han kommer så kördes det ju samma race. Med hela civilsamhället som kommer in och sluter upp. Och vi tittar också på hur kan vi som bostadsbolag agera i det här. För att säkerställa att det är lugnt på området.
Och vad gjorde ni då? Jag har hört att det ordnades go-kart. Prästen började ringa i kyrkklockorna för att man inte skulle höra ram. Nej, det var ju inte ni då.
Nej, men precis. Nej, men många gjorde mycket. Kyrkan som ligger precis bredvid torget där han skulle få stå och hålla sitt brandtal här nu då. Har ju kyrkklockor, och där valde prästen att sätta igång kyrkklockorna. I det här, och han, som man säger, jag tar smällen för det här. För det får man ju egentligen inte göra här nu då. Fritid, som också är precis i det området här nu då. De tog sina ungdomar och åkte ut från området. Området ligger ju också som en gryta, så vi kunde ju avspärra området ganska väl så att inte folk kunde komma så nära in på honom heller här nu då, så att vi försökte hålla folket ifrån hans brandtal här nu då. Men framförallt, det största arbetet, det är ju det att civilsamhället med alla organisationer och allting verkligen gick in för att det ska vara lugnt. Vi ska negligera honom. Det bästa vi kan göra det är liksom att vända ryggen åt honom. Vi ska inte gå igång på hans idiotupptåg här nu då. Och det gick hur bra som helst.
Det blev inte så stor uppslutning där på torget då?
Nej, det kan jag inte säga att det var. Visst, det stod lite folk runt omkring, men alltså det var försvinnande lite.
Man brukar ju beskriva trygghetsarbete som ett maratonlopp snarare än ett sprint. Hur jobbar ni på Vätterhem med trygghetsarbete generellt så att säga?
Sen jag började på Råslätt så har vi alltid ganska aktivt jobbat med trygghetsarbete. Både med de små sakerna och de stora sakerna. Vi har ju gått över området och tittat om liksom så otrygga platser. Försöka klippa buskar så att det inte ska kännas som att någon står bakomför. För det är lika viktigt som att det är tryggt med skalskydd in till husen. Vi har lagt ner jättemycket pengar på husen sen jag började också. Att det ska vara skalskydd, det ska vara tryggt och säkert för de boende. Att de ska få behålla sina saker och att det inte ska komma in folk i husen också. Vi tittar över gångstråk. Och det gör vi oftast ihop med våra hyresgäster. Vi kan kalla till trygghetsvandringar på området. Det senaste vi hade här nu, det var ju trygghetsvandringar där vi aktiverade barnen. Hur känner ni för olika platser här nu då? Och utifrån det så har vi gjort handlingsplaner och åtgärdat ganska mycket platser på det då också. Så vi jobbar både stort och vi jobbar smått. Vi har installerat lite kameror i en del källargångar, lite på P-däcken och så vidare. Så att både stort och smått, men det är en jätteviktig fråga för oss.
Jag kan lägga till där också att det är mycket så här helt rent och snyggt, alltså i vardagen.
Precis.
Tänka ljusa färger när vi målar, alltså mycket det här enkla också. Alltså det behöver inte bli krångligt, för trygghet är ju en upplevelse.
Ja, men precis. Helt rätt.
En upplevelse, det är ju och så olika för vad du känner som är tryggt och vad jag känner som är tryggt.
Är det någon skillnad på trygghetstänket i Råslätt och i andra områden?
Nej, det skulle jag inte säga. Vi tänker lika, men vi har lite olika förutsättningar. Så att man får jobba på lite olika sätt ändå. Råslätt har ju hela området samlat. Och där kan man tänka lite lika över området. Så kommer man in till förvaltningen som är på city, ja, men där får du tänka från gård till gård kanske, för att det är så utspritt och ser så olika ut. Och där äger inte vi kanske grannhuset. Men mycket vi jobbar med på alla våra områden är ju också att skapa mötesplatser. Så att hyresgästerna lär känna varandra. För det är ju också en trygghet att veta vem du bor granne med. Skapar aktiviteter och så under året. Så att ja. Nej, men man lär känna sina grannar. Man har en möjlighet, sen väljer man ju själv om man vill lära känna sina grannar. Men vi ska skapa möjligheterna för att utrymmena ska finnas.
Den här gårdstensmodellen att ha personal i området sent på kvällarna. Är det något ni har känt att ni skulle behöva ha på ett annat sätt?
Inte som det ser ut idag, kan jag säga. Inte om, nu pratar jag generellt för Råslätt. Inte som det ser ut idag, för det är lugnt på området. Däremot så är vi väldigt duktiga på att ta in personal när vi märker att någonting händer. Som jag pratade om 2015 när det var med bränder i Husby och det spreds i hela Sverige här nu då, att vi ska göra kravaller ungefär, bara för att sätta området på kartan här nu då. Då hade vi ju lite aktiviteter för att bemöta liksom hyresgästerna på kvällar. Och vi tog in också värstingarna och satte dem i arbete.
Ville de arbeta?
Ja, det ville de faktiskt. Och det var jätteroligt att jobba med dem också, kan jag säga det. För man fick till en dialog med dem. Och man kunde prata lite så här vett och sans med dem sen, om det hjälpte. Det är ju en fråga. Men jag har ju sett idag så är det jättemånga ungdomar av dem som var värstingar då. Som det faktiskt har gått bra för också. Jag säger inte att det är vårat arbete bara i stort och helt. Men vi jobbar jättemycket med ungdomarna. Och visar att men vi är inte rädd för dig, vi vill möta dig. Det är det viktigaste man kan göra.
Har du koll på ungdomarna? Vet du vilka alla är?
Nej, jag kan inte säga att jag känner alla tusentals ungdomar som finns. Absolut inte. Kanske inte lika mycket idag. Men 2015 och därefter, ja, då hade jag superkoll på dem. För då jobbar jag mycket med det också.
Råslätt är ett stort område. Hur många bor det där?
Ungefär 5000 brukar man säga. Så Råslätt är ju, det är en liten by skulle jag vilja säga i samhället. För de som bor på Råslätt, alltså de vet vilka de är. Alltså. Det är helt fantastiskt skulle du veta. Alltså, alla vet nästan vem som är vem. Så det är en otroligt social kontroll på varann här nu då. Och sen är det ju också bra att vi är på området och de känner igen oss också. Och våra kläder och våran personal och allting. Så vi har bra utbyte med våra hyresgäster på det viset. Det är det som skapar tryggheten.
Ni har egen personal som gör de flesta förvaltningssaker.
Ja.
Och då ser man tydligt att här kommer Vetter hem.
Man ser att man kommer i våra blåa jackor. Eller blåa tröjor.
Precis.
Så vi syns. Och det är oftast samma personer hyresgästen möter. Det skapar ju också en trygghet. Vet man att man har gjort en felanmälan och man ska komma upp i lägenheten och få en reparation. 90% säger att det är okej att gå in med huvudnyckel. För att man vet vem det är som, som går in och man har förtroende för oss.
Hur länge har Roslätt varit på polisens lista?
När kom listorna? Det var väl då de hamnade där.
De har varit med från början.
Ja.
Jag hörde er vd säga att det fanns en målsättning att Roslätt inte skulle vara kvar på den listan.
Ja. Det är ju jätteviktigt för oss. För dels sänker ju det ryktet för Roslätt. Och våra hyresgäster känner sig ju faktiskt lite kränkta med liksom att bli stämplad. För man blir stämplad när man ligger på den där listan. För de säger ju så här, vi känner inte igen oss i det här. Hur kan vi få vara med på plats på den här listan här nu då?
De tycker det är en orättvis placering.
Ja, så är det. Men som sagt, den här listan som polisen tar fram, det är så många olika parametrar. Och som jag sa, det är socioekonomi och det är allt möjligt. Och det är ju det som ligger då kanske i fatet. Så vi måste ju jobba med andra saker också. Vi måste få in mer arbetsplats. Vi måste få ut människor i arbete så att de får en ekonomi som är driven också och höjer statusen på området. Så vi har ju lite sådana där saker att jobba med. Men det är ju inte bara våra saker att jobba med. Det är ju kommunens arbete också. Staten kanske också måste in i det här. För vi måste ju nätverka och ha en samsyn i det hela. Och dit har vi ju börjat komma också nu.
Ja, nu i 1 juli så trädde ju i kraft en ny lag med att kommunerna ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Och där sitter vi nu hur vi ska kunna samverka i det tillsammans, olika förvaltningar inom kommunen, polis, räddningstjänst, och så är vi som bostadsbolag med i det arbetet också. Där hittar man ju lite mer de här samordningarna och att man kan se över gränserna, för att det är som Annika säger, jätteviktigt att vi gör det här tillsammans. Alltså vi som bostadsbolag klarar ju inte det här arbetet själva, men det gör heller inte de olika förvaltningarna inom kommunen eller polisen eller räddningstjänsten eller vem man nu, utan vi måste ju verkligen hitta vägarna framåt tillsammans. Och det tror jag finns stora möjligheter till framåt.
Finns det ett regelbundet organiserat samarbete idag, eller är det mer när det händer något?
Det finns det. Det finns en grupp som heter SSG, särskilda säkerhetsgruppen. De sammanträder med jämna mellanrum bara för att stämma av läget. Och sen om det skulle bli en kris eller det skulle hända någonting, säg att det händer en skjutning eller det blir stökigt på något område, då är räddningstjänsten sammankallande och kallar in den här gruppen. Då kanske vi är fler som sluter upp. Och då alla bara ställer allting åt sidan och kommer på det här mötet för att kunna se vad kan vi hjälpas åt att göra framåt. Och sen har vi ju det här EST som det heter, en metodik som vi har arbetat efter under ett antal år, där bland annat Roslätt har jobbat ganska intensivt med det, där vi lämnar lägesrapporter en gång i veckan på hur platserna upplevs i området. Och då lämnar skola, det är polisen, det är räddningstjänsten, det är Vätterhem, det är olika föreningar, fritid och alla. Då lämnar de en rapport och så sammanställs dessa rapporter till en då, lägesbild över området.
Som kan här platssamverkan. Mm.
Precis, det görs på övriga områden också, men en gång i månaden. Och det är det vi bland annat tittar på nu, då, hur vi ska kunna utöka det och kanske jobba på samma sätt över hela kommunen. Då, även där inte Vätterhem är inblandade.
Sen har vi ju andra nätverk på Roslätt också. Vi har vår områdesgrupp där vi nätverkar. Då är det lite mer verksamheter. Det kan vara regionen, det kan vara kommunen i andra delar också. Och tandläkare eller vem som helst kan komma in här. Där man kan rapportera, liksom, ja, men nu har det här hänt och hur ska vi jobba med det här? Och gå vidare med saker och ting. Så att det finns väldigt mycket nätverk på Roslätt. Där man kan liksom snappa upp saker och jobba tillsammans för att det ska vara ett lugnt och bra område. Och det tror jag som stärker Roslätt mycket i sin roll också. För det är ju som jag sa innan också, kyrkor och allt. Så vi kan få ut information också snabbt.
Det finns ju olika samverkansformer. Det finns BIDS, EST som du nämnde.
Ja.
Men jag kan säga så här, innan det här var uppfunna, allt vad det är, då jobbade vi på Roslätt efter The Broken Windows-teorin här nu då. Mm. För det hade jag ju någonstans snappat upp, att det var väldigt lyckat och utgick från New York att de hade lyckats och allting.
Så vi har... säga att så fort något är trasigt så ska man
ja,
fixa det.
Ja, precis. Och det ska vara rent och det ska vara snyggt och man ska liksom hålla ordning och reda på det. Så vi var ganska väl förberedda när det här kommer då. När det har varit lite mer styrt av andra verksamheter också.
Hur har bilden av Råslätt förändrats om man jämför under de decennier som det har funnits?
Ja, om man är så här, när det byggdes så var det väl ganska, liksom, det var ju positivt. Man tömde kolgården och flyttade ut, som de sa, alla finnar och alla norrlänningar fick flytta dit ut. Och då var det en ganska stökig plats så här nu då. Men det lugnade ner sig. Sen var det ju under 90-talet så var det ju ganska tufft när vi på Råslätt fick ta emot väldigt stora flyktingkvoter då från forna Jugoslavien då. Och de som hade bott då på Råslätt ja, från 70-talet, 80-talet där då, de var väldigt oroliga genom att de säger men vi har inga förebilder längre, det vi måste få in förebilder på området som liksom kan stävja ner alla oroligheter. Det ska inte bara bo liksom låginkomsttagare och allting sånt där. Så då skapades ju någonting som hette 100-jobben. För att få in mer arbeten också på plats. Samtidigt som man också skapar en status i att min mamma eller pappa har ett jobb också att gå till. Samtidigt också så bromsades ju också liksom, nej men nu det får inte bli något mer kvoter in här nu då. Vi måste titta på hur mycket har vi redan, hur det är. Det ska inte vara så lätt att flytta in till Råslätt. Så då tittar man ju lite på det också. Och man började kanske styra också inflyttningen på så vis att man placerade folk också i husen. Det skapade ett lugn på området i det hela. Sen när jag kommer in på 2000-talet där då, så var det ett ganska stabilt och lugnt område. För att det hade satsats otroligt mycket. Både i ekonomiska saker då, som miljön på området. Det hade satsats på jobb. Man tittade som sagt på inflyttningen också. Då hade vi ju inte poängsystemet. Utan liksom, vem fick flytta in då på området? Sen tycker jag faktiskt att det har blivit liksom lugnare och lugnare på området, måste jag säga.
Och hur pratar Jönköpingsborna om Råslätt idag?
När jag började där för 20 år sedan, då sa alla mina vänner, jag kommer från Norra Hammar, det är 5 kilometer därifrån, ett brukssamhälle där. Och de bara, hur kan du vara på Råslätt? Hur kan du börja där? Där bor det bara kriminella och nästintill idioter alltså. Jaha, säger jag, nej det tror jag inte. Så här. Och så kommer man in på det här området som är helt fantastiskt, alltså rent krasst, alltså de här boendeytorna som de har, jättefina lägenheter, de har parkmiljöer, de satsar på, eller vi satsar på så mycket aktiviteter och det finns vårdcentraler, det finns affärscentrum, det finns you name it alltså. Ja men det har varit världens aha kan jag säga. Så vi har ju jobbat mycket med det här med vad gemene man tror. Men det är svårt att tvätta bort det där ryktet som fanns. Men jag tror det är bättre tongångar idag. Men det kan vara det att vi inte riktigt lyssnar lika mycket på dumheter som folk säger.
Har man väl fått ett rykte så är det svårt att tvätta bort det än att
ja,
få det.
Ja, men det är det. Men pressen är ju mer välvillig idag. Innan så älskar de ju att skriva negativt. Hände det någonting på Ljungarum så skrev de ju Råslätt nästintill bara för att det säljde lösnummer. Det är inte riktigt så längre. Så att vi går åt rätt håll. Det
finns ju inte så mycket lösnummerförsäljning här. Om du skulle jämföra hur Vätterhem jobbade med förvaltning och de här typen av frågor för 20 år sedan och nu Är det skillnad?
Ja, både ja och nej. Bovärnar och reparatörer och så vidare. De jobbar i stort sett på samma sätt idag som de gjorde för 20 år sedan. Sen kan vi ha förändrat lite storleksmässigt på deras ytor så att säga. Så här. Sen har vi gjort en omorganisation på tjänstemännen där vi har gått från receptionister. Där vi har utvecklat mer förvaltarroller här hos oss. Så både ja och nej.
Om det skulle komma en ny pallodan eller en annan pallodan och vilja göra någonting, skulle ni göra på samma sätt? Skulle ni vara redo?
Det tror jag. För som sagt, genrepet när han fick sin corona där, det var superbra att han fick det. Vi fick ett genrep och vi kunde ändå trots det se vad var bra och vad var dåligt ungefär. Och vi har dragit lärdom också av när det varit lite skarpt här också. Vad gav resultat? Sen kan vi ju förfina det ännu mer. Men vi har kontaktvägarna och vi har våra rutiner och regler och allt vad det är, så att det hoppas jag att det kommer att sköta fint.
Vad är visionen? Hur ser Råslet ut om 10 år?
Ungefär som det ser ut idag kanske. Förutom att vi har fått en ny förvaltningsbyggnad med tillhörande olika byggnader där då. Utvecklat, kanske fått lite mer bostäder inom området. Utvecklat vårt affärscentrum. Kanske gjort någonting med skolan. Det går att göra saker. Det är bra, men det går att göra det ännu bättre med. Vi vill också växa.
Vi får se. Vi får träffas här om 10 år igen. Tack så hemskt mycket för att ni var med och pratade lite grann.
Tack så mycket.